Hej och välkomna till Modiga människor avsnitt 98. Och med oss här idag så har jag Jakob Nordangård. Han har skrivit flera böcker, men bland annat en bok som heter Den globala statskuppen. Jakob är filosofidoktor i temateknik och social förändring, filosofimagister i geografi, filosofimagister i kultur och media, om jag det ska vara korrekt. Annars får Jakob rätta mig. Medieproduktion ska det vara. Och även förläggare. Som sagt, författare och musiker. Bara nu några korta rader då om kanalen Modiga människor. Och den finns ju då på Rumble, Spotify och Podbean och även YouTube. Och gå jättegärna in och prenumerera på YouTube och dela jättegärna avsnitten. Och sen är jag jättetacksam till er alla som har donerat och även för er som kanske kommer att göra det, så att kanalen har möjlighet att växa. Men nu till dig, Jakob.
Ja.
Hej och välkommen.
Hej. Tack så mycket.
Varsågod. Du har säkert, jag fick säkert inte med hälften av allt du har gjort. För att du är ganska produktiv. Så kan man ju säga.
Ja, man har ju hunnit med några grejer under sitt liv i alla fall. Mm. Så ja, det var ju bara mina examina. Liksom. Sen så, det säger kanske inte så mycket. Utan sen är det vad man gör med det också. Mm. Jag har väldigt mycket idéer och gillar projekt. Och gillar att vara igång och... Det är det som jag tycker gör livet värt. Att producera grejer. Jag är medieproduktion. Va? Kultur och medieproduktion. Mm. Så jag brukar kombinera mycket av mina olika sidor också. Genom att jag har soundtrack till alla mina böcker till exempel. Eftersom jag är musiker så gör jag musik också till som... jag tycker att saker behöver ett soundtrack helt enkelt. Det är bättre med musik.
Mm. Ja, men den förra intervjun jag gjorde med Gunnar Lindgren, civilingenjör och jazzmusiker, så för att stå ut med allt det tunga som han gör, så kom liksom glädjen i ögonen på honom när han började prata om jazz.
Jag känner till Gunnar Lindgren. Han skrev ju om olja och energi. Mm. Säkert för 15 år sedan, och jag hittade honom då eftersom jag var otroligt intresserad av just olja och energi. Mm. Så det är ytterligare ett sammanträffande, inte bara det musikaliska då, utan varit inne på samma område.
Mm. Ja. Nej, men jag tänker att det är synkronicitet, saker och ting vävs ihop. Liksom. Men det jag främst tänkte på var just musiken. Så du säger att saker behöver ett sammanhang. Och musik är ju någonting som är en källa till mycket glädje, tänker jag. Och mycket av det du gör, jag tänker den globala statskuppen, alltså den är ju inte så munter. Alltså. Det är ju inget man blir glad av att läsa.
Nej, jag önskar väl att man kunde få skriva någonting mer positivt om världen. Utan det får man, sådana saker får man hitta på annat håll. Mm. Men jag ska ju säga det ändå att man kan tänka mig när man läser en del av det jag skrivit att det kan liksom låta... Ja, man kan känna en hopplöshet kanske, men så känner inte jag, utan jag tror att det finns en väg ur det här. Och jag har med en låt på en skiva till den här globala statskuppen, men jag har också gjort en fullängdsplatta som heter Temple of Solomon. Och där, den avslutar liksom med det positiva och varför jag tror att det som man kallar de onda krafterna i det här aldrig kan segra. Utan. Och, så att jag har med det. Alltså jag kartlägger de här nätverken och ska jag säga, nästan psykopatiska strategier Men genom att göra det så avslöjar man någonting. Man försöker ju avslöja hur de här krafterna opererar. Och i och med att man avslöjar det så förlorar det sin kraft. För att många av man har verkat i skuggorna. Man har verkat bakom kulisserna, va? Och det man inte ser och inte anar, det kan man bli infångad i. Men när de här dimmorna skingras, då, och man verkligen ser att det som händer är enkla trick. Det är ju lite som trollkaren från oss. Va?
Mm.
Så det här vill jag, och jag vill se lite, kanske sett det med som min uppgift också, så där, att föra fram de här sakerna till en större publik också. Jag har ju varit på universitet många år av mitt liv, och på, ja, för att anknyta då också till varför jag har gjort musik också då, för att jag vill nå ut mycket bredare. På universitet är det ju, det är väldigt... en inkrökt värld.
Mm.
Och jag upplevde med många då som var seniora forskare att man skrev för en liten klick. Och man skrev på ett sätt som var svårtillgängligt. Och som jag funderade över på vad har man för någon nytta av det här? Om man bara är intresserad av att... publicerad i vetenskapliga publikationer som läses av kanske 50 personer i ett specialområde. Liksom, varför? Det finns liksom ingen, för mig var det helt obegripligt, va? Utan jag har alltid sökt vägar att nå ut till en större, bredare publik och också att förklara saker på ett mer, kanske lättbegripligt sätt. Jag är ju sån här supernörd, så att jag läser ju extremt mycket, och jag läser ju sådana här tråkiga rapporter från EU-kommissionen, 50 sidor liksom med byråkratisk text. Och sen, ja, så det kan jag göra, jag kan hitta ett nöje i det, men sen försöker jag då sammanställa det så att det ska vara lätt för andra att begripa det, så jag försöker begripliggöra det. Mm. Och då när jag också kan bli upprörd och nästan förbannad över vad som sker i de här kulisserna, det är då min musik kommer till. För då brukar jag, man kan ju inte skriva vad som helst i en bok, speciellt i en akademisk bok. Man kan liksom inte hålla på med svärord eller annat, det är känslouttryck, va? Utan då har jag... när jag känt den frustrationen, då hör jag riff i huvudet, och sen så sätter jag mig ner och sätter ihop en låt och sjunger om frustrationen, och ibland skriker om frustrationen, kan man säga.
Mm.
Så det är lite av mitt tillvägagångssätt.
Mm. Men jag tänkte på vad vi nämnde, eller vad jag nämnde precis innan vi startade igång live. Så det är ju någonstans, ja, kommer ju det här ifrån. Jag menar, du har ju också varit liten och tonåring, och vad hände på vägen? Så när någonstans, eller så när började det här intresset växa? Jag menar, det är någonting som ligger bakom det, såklart.
Ja, det, så är det självklart, va? Och om jag går tillbaka när jag var en liten pojke, så var jag oerhört intresserad av världen. Och jag var intresserad av hur världen fungerade. Och speciellt mitt specialintresse som barn var geografi. Och speciellt kartor. Så jag... det var inte så att jag var en sån där kille som sprang ut och ville spela fotboll, va? Utan jag satt i biblioteket hemma på den här gården jag växte upp på utanför Jönköping. Och där mina föräldrar hade ett massor med böcker. Min pappa var journalist och redaktör och läste väldigt mycket, fick väldigt mycket böcker. Min mamma var också väldigt intresserad av att läsa. Och, så att all grunden fanns där. Men speciellt var jag intresserad egentligen då av kartor över världen. Så det jag gjorde under många år, det var att jag, när jag kom hem från skolan så satte jag mig med en kartbok. Och det var min avslappning. Och sen lärde jag mig städer, floder, berg, höjder på berg. Allt man kan tänka sig och memorera det här. Jag tyckte det var så otroligt kul av någon anledning. Och sen när jag hade... Och sen läste jag då väldigt mycket historia till då, och så här, vad de här länderna, jag kunde fantisera ibland då, över att åka dit och hur de såg ut och sådär. Sen så läste jag på mycket och liksom hur de här kulturerna funkade på andra sidan jorden. Och sen när jag hade lärt mig väldigt mycket om det, så började jag konstruera mina egna kartor. Alltså jag hittade på egna världar. Jag brukar komma hem från skolan, så satt jag liksom och ritade kartor. Och med vägar och berg och ja, allt möjligt. Och hittade också på historier om den här världen jag hade konstruerat. Det kunde vara allt möjligt. Alltså jag konstruerade ett land liksom som hade ett statssystem och där jag hade namn på också på alla liksom poster i regeringen och gjorde en egen tidning till det här landet. Alltså, så jag byggde upp en hel värld av saker som jag, och jag lärde mig väldigt mycket av det som jag sen fick nytta av. Och jag tror jag också har att det man leker som barn, det är ju det man ska bli. Det är ju det man är intresserad av och tycker är roligt. Och det var ju den biten. Sen hade jag musiken. Och det var ju den andra delen som var väldigt viktig. Och den kom tidigt också. Och där är då mina syskon som spelar en stor roll. För de spelade musik. Så jag hörde mycket 70-tals rock och 70-tals hårdrock och så här. Det fastnade jag för i början, och punken och sånt där. Och det här snappade jag upp när jag satt och ritade mina kartor. Och så när jag brukade ta promenader från skolbussen upp till huset, så brukade jag nynna, och så brukade jag hitta på egna låtar. Problemet var att jag hittade på riff och grejer, och så sjöng jag till de där när jag gick genom, det var så här skogsparti. Det var ju på landet, va? Så att man kunde ju vara så högljudd man ville egentligen. Det var ingen som brydde sig. Och problemet var bara att när jag väl hade kommit fram till huset så hade jag ju glömt låten, va? För jag kunde inte spela något instrument. Så att då började jag. Efter några år så sa min storebror att du borde lära spela gitarr. Så då önskade jag en gitarr och fick en när jag fyllde 15. Och sen efter det så började jag då göra musik på riktigt. Och då var det var väl också grejen att när man har varit en nörd som älskar kartor, och så kommer man upp i tonåren. Man är inte så het på marknaden, om man säger så. Det var inte sådär att tjejerna bara, kan jag få höra om hur högt är det där berget där nere i Australien? Så här. Nej, det var inte riktigt den grejen som lockade, utan det var, för mig var det, jag låter håret växa, jag måste vara lite coolare. Och så jag hade brorsan till hjälp också som hjälpte och på något sätt styla mig. Och sen lärde mig att spela gitarr. Och det var en lättare väg att hitta tjejer då, förstås. För det är klart att den aspekten finns ju alltid med också, naturligtvis. Det tillhör livet. Så det är ju, så barndom, kartor, läsa hur mycket som helst, tonår, musik. Och jag bestämmer mig i tonåren för att jag ska bli musiker. Jag ska ha ett band, jag ska komma ut med en skiva, jag vill stå på scen, jag vill göra alla de här grejerna. Så det är ju liksom ett projekt då. Och då börjar jag istället då, jag gillar att vara kreativ, så att jag, istället för att rita kartor så börjar jag rita skivomslag. Så jag ritar och gör loggor till skivomslag. Och sen gör turnéaffischer, så att jag gör liksom lite samma grej där som jag gjorde med kartor. Va? Ja, men det blir som helhetskoncept. Och det är väl liksom en nyckel när det gäller mig, förstå mig, att jag, det är det jag gillar. Alltså jag tänker ut stora projekt och funderar ut alla saker som ska vara med och sen försöker plocka ihop det här till en helhet. Och det är väl också en grej som har tränat den mycket i att det jag gjort senare. Alltså jag kan hålla väldigt många olika bollar i huvudet samtidigt. Och det har man också en väldigt nytta av när man då gör research. Och likadant då med, jag tänker på när man då, när jag satt och pluggade in alla namn på berg och floder och städer, att det har jag nytta av min research nu. Det är många som brukar säga att hur kan du hålla allt det där i huvudet? Hur kan du kunna alla de här namnen du nämner, organisationerna och allting? Ja, nej, jag har tränat på det från en tidig ålder. Så att det är liksom som att jag har ett arkiv här uppe. Som jag använder till det. Så att jag har haft en... Ja. Det här är ju då de första delarna. Och när jag kommer... Jag förverkligar sen en skiva. Med... Jag spelar då i ett band som heter Captor. Och vi ger ut ett par demokassetter. Och blir... Ja, det jag kan säga att jag brukar jämföra då och nu. Det här är ju då början av 90-talet när jag håller på som mest. Och då var, det gjorde man ju demokassetter. Man spelade in kassettband och sen så skickar man till såna här fanzines. Tidningar för fans. Och även då ett par lite andra tidningar också. Och man fick uppmärksamhet. Va? Alltså det är liksom någonting kanske jag saknar idag. Det är så lätt idag på något sätt att skicka ut musik och allting. Men då var det en demokassett och så kom det en liten fanzine. Och sen plötsligt fick man brev, handskrivna brev. Så här. Och det är så kul för jag har kvar allt det där. Alla de här breven man fick då. Och det har man ju inte nu, man har inga mejl kvar från 10 år sedan, utan all den kommunikationen är nästan förlorad, men det har man då. Och vi fick uppmärksamhet, det var många som hörde av sig och vi fick skivbolag som hörde av sig bara genom en demo. Det är helt annorlunda idag. Idag är det jättesvårt, det är lätt att ge ut musik, men det, det funkar inte riktigt på samma sätt. Och det är så stor konkurrens mellan musik, eller alla band som finns och alla kanaler. Så ja, jag upplever det som svårare idag faktiskt, sådär i alla fall, att få uppmärksamhet. Och, ja, ska jag bara dra vidare eller?
Ja! Det tycker jag.
Det tycker du. Ja, nej, men tyvärr så, vi hade en stor dröm om det här bandet och vi gav ut en skiva och vad hände? Det här skivbolaget som vi hamnade på, tyvärr så har jag inte några höga liksom tankar om den branschen, alltså skivbolagsbranschen, hur den funkar. För att den här skivan, den fick bra recensioner när den skickades ut, bland annat i Expressen och sådär. Men han som var skivbolagsdirektör, han gjorde sig osams med den tyska distributören. Så att när skivan skulle finnas i butik, då hade distributören frusit alla skivor i ett lager i Tyskland. Så den kom inte ut för att de var inte sams och han hade inte, det var avtal inte han hade uppfyllt och sådär. Så skivan fanns inte, vi hade nog 100 exemplar kanske som vi kunde fördela ut mest till vänner och bekanta i Katrineholm där jag bodde då. Men karriären hamnade lite i stå. Och den här skivan då, som idag är, ja, jag har hittat den ibland på eBay för 1500 spänn och, så här, och mer. Men då så köpte hon upp det här. Jag tror Ginza köpte upp det här lagret av skivor. Och så sålde de dem för 10 kronor styck några år senare. Och jag blev ganska, kanske lite bitter över det här när det hände. Så, och ett år senare så, ja, jag började tappa intresset helt enkelt. Vi höll på ett tag och gjorde musik och sådär, men efter ja, drygt ett år senare så var jag ute ur bandet. Och då fick jag tänka över vad jag skulle göra. Och då låg det här med att jag älskade att läsa. Förkovra mig. Jag hade under då tiden när jag gjorde musik så hade jag med väldigt samhällskritiskt perspektiv. Så att egentligen de temana som jag har behandlat senare behandlade jag också i musiken och de texter jag skrev. Så att det fanns med där, men jag gjorde det nästan enbart musikaliskt. Jag skrev ju inte några böcker eller något. Jag kunde skriva lite noveller och sånt kanske. Men det här gjorde... Jag förlorade min plats i bandet samtidigt som jag förlorade mitt jobb. Jag jobbade på ett tryckeri. Och det här är ju 90-talet och vi hade 90-talskrisen. Så de sa ju helt enkelt upp otroligt mycket människor då. Och jag var en av dem. Och med mycket pengar som fanns hos staten då för att lösa de här problemen så började jag plugga helt enkelt. För då tänkte jag att jag hade förstått, eller jag gick faktiskt en förberedande kurs där jag förstod att ja, jag kanske har någonting vad gäller det här med att kunna läsa och plugga och skriva och allt det här. Och så då bestämde jag mig för att jag skulle förverkliga det här och tog mig sen in på universitetet och läste kultur- och medieproduktion. Kultur, samhälle, mediegestaltning heter då programmet. Det innebär att jag kom till Norrköping, där jag bor nu. För då fick jag också tillfälle att egentligen då, som det har varit i mitt liv, att egentligen hade jag gjort de här så. Alltså jag gjorde ju produktioner. Alltså jag tänkte ju ut när man gjorde skivkoncept och allting, liksom en produktion, du ska liksom, det är massor med olika delar som ska sättas ihop till en helhet. Sen gick jag ett program där jag egentligen fick titeln. Så att det var inte så att jag inte kunde de här sakerna innan, utan snarare att jag gick en utbildning där jag fick den titeln till någonting jag egentligen redan kan. Men det är väl lite så det funkar, va? För att det var något naturligt hos mig. Och där jobbar jag i alla fall med hela tiden med att göra produktioner. Och, för där handlade... Det är väl därför jag har gjort mycket av det jag gör idag också. För att jag lärde mig samtidigt någonting där. Och det var... jag läste in tråkiga saker för att göra det här begripligt för vanliga människor. Och då jobbar jag bland annat med radio, film, utställningar och då det nya området, hypermedia eller multimedia. Så jag fick lära mig liksom, fick en bredd liksom, i det här med produktioner, men också då med hur man ska göra det här materialet tilltalande, kul, spännande, sådär då. Det var skitkul. Det var jäkligt inspirerande år. Och det innebar också att jag snubblade in på ett område som jag skrev min... Det är alltid det här med livet, hur man snubblar in på saker som i efterhand är som att det... Det undrar om det inte här var en plan redan från början. Så här, när man tänker på det. Men det var... Jag kom till Norrköping så har jag flyttat från Katrineholm som är en ganska tråkig arbetarstad. Egentligen det är alla hus i stan är trevånings, sån här typiska limpor från 40-50-talet. Ser likadant ut. Det är tråkigt helt enkelt. Det är bara noll inspiration. Ja, det enda, det goda var att jag höll på med musik istället. Det var liksom så, på så sätt man liksom kunde ta sig ifrån liksom den här industriortens hopplöshet och tråkighet. Men så kom jag till Norrköping. Och jag hade tagit som Norrköping innan, eller vi har varit där en del. Det ligger ju ganska nära Katrineholm. Men att jag, min uppfattning var att det här är en gammal industriort på dekis. Och det var typ den sista av större städer i Sverige som jag trodde att jag skulle flytta till. Men det blev det. Och när jag kom till Norrköping så tyckte jag, så fanns det någonting där som jag uppskattade väldigt mycket. Det var, det kanske också för man inte förväntat sig någonting. Men jag blev lite förälskad i stan. Samtidigt så är jag väldigt intresserad egentligen av den fysiska miljön. Alltså hur miljöer och stadsmiljöer och annat påverkar oss människor. Det hade jag på något sätt upptäckt tidigt. Jag menar, jag är ju graf och sådär också. Jag är intresserad av städer. Och när jag gick omkring i Norrköping så fanns det så otroligt vackra miljöer. Det var en sak. Men så fanns det också stora delar av stan som var där man hade rivit i princip allting. Man hade rivit varenda hus och slängt upp modernistiska skittråkiga lådor. Och jag mådde bara dåligt när jag gick i de där områdena. Och speciellt var det så här, den gata jag flyttade till. Där, det här är också en sån här slumpartad grej. Att jag står där, eller jag tittar ut genom fönstret och sen ser jag liksom den här gatan som heter Kungsgatan i Norrköping. Som är en jättebred gata. 30 meter bred och jättestora trottoarer och så en liten liksom körbana på mitten. Och tyckte jag alltid att det var så märkligt med den här gatan. Men så såg jag en bild i Norrköpings tidningar en dag på hur gatan såg ut. Och det var en sån här levande affärsgata, smal så här, och vackra gamla 1800-talshus. Och då var det så här, vad har hänt? Hur kunde det bli så här? Och det hände, det är ganska snabbt från jag flyttade till Norrköping. Och det här blir liksom en grej hos mig. Att jag vill ta reda på varför det ser ut som det gör. Hur kunde det komma sig att de breddade den här gatan och egentligen förstörde allt det vackra? Och det här blir min magisteruppsats som jag skriver i kultur- och medieproduktion. Och jag gör också liksom produktioner till Norrköpings tidningar om det här. Jag kommer in på kulturhistoria och allt möjligt. Bara egentligen genom min upplevelse av Norrköping och att jag ställer frågor och hittar den här bilden. Så det för mig in på det området. Vilket är, ja, det är lite fascinerande på något sätt när man reflekterar över livet, va? Hur det har, vad det har fört den. För att det jag gör då, det är att jag skriver en uppsats som handlar om den här gatan. Och jag följer då det politiska spelet. Jag följer också hur det funkar liksom på tjänstemannanivå. När man planerar en gata. Och det här handlar också mycket om makt. Där liksom frågan är, vem efterfrågade den här breddningen? Vad hände med alla de människorna som bodde i de här miljöerna? Affärsidkare, alla de. Hade de en röst i att, kunde de påverka att deras livsmiljö försvann och ersattes av något annat? Eller var det andra krafter som fanns där? Och det jag upptäcker då, det är ju att vi hittar en allians mellan väldigt mäktiga krafter. Och det är i Norrköping då var det ett stort byggbolag, Lundbergs. Lundbergs då kontrollerades då av en man som heter Elie Lundberg. Han har en son som heter Fredrik Lundberg. Han är numera Sveriges sjunde rikaste man. Så de blev superrika på att exploatera och riva det gamla och sen bygga upp de här nya miljöerna. Och jag såg också då hur man var allierade med den politiska makten. Det blev ett slags partnerskap som gjorde att de kunde ju i princip göra vad de ville med stan. Och det folkliga motståndet brydde de sig inte om. Och när man tittar då på min utveckling så har jag då gått från den nivån. Det här var ju liksom inom Norrköpings stad, Norrköpings kommun. Och sen har jag bara gått uppåt. Alltså, så jag studerar ju samma typ av maktrelationer. Först var det ju Norrköping då, men sen kom jag till Sverige, EU och världen.
Och jag sätter bara på mute 2 sekunder.
Ja.
Vänta. Inte för att jag var ointresserad, men en utav mina barn smög in här.
jag begrep nästan det. Alltså jag såg det på ditt minspel.
Ja, så men att... det var... Han sprang runt och så satte han sig här under och försökte gömma sig när pappa skulle hämta honom. Så, att, ja. Jag har verkligen försökt 100 koncentrera mig. Så.
Jag vet, jag har suttit i många intervjuer där det har hänt saker. Ja. Hundar att, och annat som kommer in. Ja.
Men... Det är superintressant att höra om liksom allt som du gör. Och alla paralleller liksom till saker. Mm. Men nu, vi pratar om den här, alltså, så här, vad ska man säga? Samhällen, jag menar, vi har ju hela Stockholm. Stockholm var ju fantastiskt vackert.
Ja.
Stockholms innerstadskärna idag, det är ju så fult så att... Ja.
Ja, alltså det är såna saker jag har frågat mig då. Vad är det för några människor som kan förstöra det som är vackert? Mm. Och vi hade, jag menar, det som man kan konstatera, vi levde i ett väldigt fattigt samhälle. Mm. Men i det fattiga samhället så försökte alla ändå göra sin miljö runt omkring vacker. Mm. Det var fattigt. Men det fanns en skönhet i det. Man tog det lilla man hade och försökte göra något med. Och sen så ersatte man det här med såna här stora lösningar. Stora system, stora projekt. Alltså som miljonprogrammet. Där man då, jag vet i Norrköping hur man skövlade stadsdelar. Alltså gamla arbetarstadsdelar som naturligtvis, de var nedgångna de fattiga. Men det var liksom en helhet, en miljö med små affärer och ett folkliv. Ja. Och så tog man allt och bara skövlade ner och så byggde man såna här gigantiska skivhus och placerar alla människor. Och det som händer är också att då förstör man en natur... Jag tänker på liksom hur vi människor umgås och lever tillsammans. Att i den gamla miljön, det var ju alldeles speciellt stora hus och det var... Man kände grannarna runt omkring sig. Men sen skapar man de här miljöerna där allting bara handlar om rationalitet, effektivitet. Och där de här planerarna, teknokraterna bara tänker, ja men vi ger människor sanitet, bra badrum, allt det här. Så inuti kan det ju vara väldigt bra standard. Men det är något som går saknat. Va? Alltså det är liksom ett sätt att se på människan där man plockar bort de här väldigt väsentliga mänskliga delarna. Mm. Och det är det som fick mig att fundera väldigt mycket kring människor och de som då planerar det här. Som att, är det något som saknas? Märker ni inte det vi känner när vi... går i de här miljöerna. Utan det är som att det är två olika sorters tänkande. Där det ena då, det är en sån total avsaknad av mänskliga värden. Det är som att mänskliga värden är fula, de är dåliga, de ska man skala bort. Istället ska vi liksom bygga allting på effektivitet och rationalitet, och det är liksom det är, mäta och på något sätt människan blir bara en slags robot i det här, och snarare ska vi liksom, vi ska förändras på ett sånt sätt att vi passar in i den typen av samhälle. Det är liksom det. Det här är ju liksom en, det är intressant hur det här då, hur jag är inne i de här banorna och funderar över då stadsmiljöerna, och hur det här sen då, det är ju det som kommer, och jag förstod ju det sen att stadsmiljöerna är en viktig aspekt av det som jag sen kritiserar, som är då det här teknokratiska tänkandet, det är den fjärde industriella revolutionen, det är transhumanism. Alla de bitarna som jag sen hittade är ju, alltså, stadsmiljöerna är ju ett symptom på den typen av tänkande. Men det var där på något sätt det visade sig först. Och sen tar det sig in i fler och fler områden.
Kan du hålla den tanken bara? För att när jag lyssnar på det här så... Jag blir liksom... Ja, men jag blir ju väldigt ledsen. Alltså jag förstår ju att det är... Det är så här de vill att det ska bli, och du pratar ju om det också, att vi ska gå mer och mer mot transhumanism. Men själv har jag ju ett väldigt behov av det vackra omkring mig. Och det tror jag att de flesta människor har. Och det är därför till exempel vissa delar av Norrköping, som man blir ju jättelycklig av att gå där, för det är så fint. Italien är ju ett sånt land. Jag kom första gången jag var i Florens. Hur jag bara gick och, du vet, man så här smekte på väggarna och tog på saker. För allt är ju vackert. Och allt är så vackert så att, ja, men det räcker ju bara att gå en gata ner. Så alltså, lyckan är gjord.
Ja, man blir berörd.
Man blir jätteberörd. Och, och så tänker jag så här, att vi plockar bort allt det som är fint. Och som du säger, bygger upp de här miljonprogrammen. Om vi bortser från det, ja, man plockar in massor med människor i de här husen, så ingen blir ju lycklig. Så det gör ju ingen glad att åka ut till den typen av förort och titta sig omkring.
Ja, nej, och det skapar ju bara problem. Och det gör ju inte saker bättre i de här områdena. Man förstår ju var att det utvecklas på ett väldigt negativt sätt. Och det hade du gjort redan från början i de här områdena. Alla som flyttade. Finns det något lyckligt miljonprogramsområde där det inte har varit sociala problem?
Nej.
Det var ju långt innan invandrarna kom och befolkade. Det var ju samma typ av problem uppkom ju när svenskar flyttade från hela Sverige in till de här.
Men man nästan får ju känslan av att det är designat för problem.
Ja. Det är absolut. Och att man, för att man tycker då, vi har nu, vi har ju lite ett facit. Vi kan gå tillbaka där man kan konstatera att det var ett stort misslyckande. Det var inte bra för oss människor. Det finns forskning som stödjer det. Men så fortsatte man ändå. Och det är så här helt obegripligt. Ja. Att det har fått fortgå. Och det är sånt som också fick mig att ställa mig väldigt mycket frågor. För jag såg ju, speciellt under 90-talet så hade vi det var en reaktion mot den här typen av 60- och 70-talets brutalism. Och sen kom det tillbaka lite med äldre tankegångar, och man skulle bygga lite gulligare sådär. Men sen, många år senare, jag var engagerad i stadsplaneringsnämnden i Norrköping ett tag. Och då, för jag är ju intresserad, jag vill ju på något sätt främja liksom att de vackra miljöer, att man bygger upp det. Och då, en dag så fick vi se visionsskisser över vad man tänkte sig i Norrköping. Och jag höll på att dö när jag såg det här. Alltså, det var jag vet, jag bara sa det rakt ut, men så här, jag tror det var ett skämt. Så här. Det här ser ju ut som att det är en liksom något sånt här brutalistiskt projekt från 1972. Så här, vi fattade ju att det här var skitdåligt då. Så här, varför ska ni göra igen?
Mm.
Och då fattar man ju sen att det är någonting som har gått väldigt fel. Och också väldigt mycket fel i våra universitet och skolor. Att det helt enkelt, man utbildar människor, eller så här, snarare man eller man utbildar dem inte, man indoktrinerar människor i ett tänkande. De kan ju vara helt fria och i tanken när de kommer in där, men de är alldeles för unga för att inte bli påverkade av, och de vill ju på något sätt klara sina examina, de vill bli uppmuntrade, de vill bli gillade helt enkelt av lärare och så. Och det gör när de kommer ut, då har de plockat bort alla de här bitarna som har att göra med ett mänskligt byggande och göra mänskliga miljöer. Och jag tycker man kan notera det på väldigt många nivåer. Det handlar ju inte bara om liksom de som blir arkitekter och sånt, utan det här hittar vi på väldigt många ställen. Alltså att man tror att vi, men där, som barn har vi ju någonting i oss. Vi är ju, finns något naturligt och något naivt, va? Men som jag sa, liksom, jag hade en vision, en vilja redan som barn. Men sen fostras man in i det här tankegodset. Så, och ut kommer det någon som då har fått ta bort alla de här bitarna av sig själv. Mm. För att passa in som en pusselbit i det här, som jag tycker, omänskliga systemet. Det är väl det.
Ja. Nej, men allt det vackra och det sinnliga försvinner. Ja. Det får stå tillbaka. Och jag menar, vi människor... Ja, men jag... Man blir ju som man umgås. Finns så. Och bara sitter man med telefonen hela dagarna. Befinner vi oss i fula miljöer? Alltså, vi anpassar ju oss ganska fort.
Mm. Ja, vi är oerhört anpassningsbara. Så att, jag menar, plockar man då bort alla de här miljöerna som, och man har ju fortsatt lite, jag tänker på allt nytt som byggs nu, va? För det var det som jag sa, att plötsligt kom det visioner som såg ut som 1972 igen, och man plockade tillbaka programmet. Va? Det här var bara, oj, vi var tvungna att anpassa oss lite efter, folk ville inte riktigt ha det, men nu har vi en ny generation som vi har hjärntvättat, och då kan vi fortsätta med att plocka bort ännu mer som är vackert. Och när de här då barnen sen växer upp och deras barn kommer, då har de inga kunskaper om att det existerar något som var vackert. Eller att människor hade en själ. Att det fanns ett ord som heter skönhet. För det, man försöker plocka bort allt där. Det blir som 1984 också. Va? Eller Brave New World. Va? Att det, mamma är det fulaste ordet. Och det är liksom på något sätt där vi hamnar till slut. Och det här ställer ju naturligtvis väldigt stora frågor om varför.
Mm.
Det är ju liksom någonting, det här är inte naturligt. Jag menar, det är naturligt att vi människor, vi har ju alla de här. Vi är mänskliga, och naturligt för oss är att leva i en mänsklig miljö. Så vad är det som har hänt? Det är som att det är något omänskligt som har tagit över vår tillvaro.
Så här, vet du, jag har faktiskt, när jag hör dig berätta, dels jättemånga skriver om Ukraina, och jag tänker att vi kommer dit, du är ju en som också kan jättemycket om Alva Myrdal. Kan vi inte bara, för hon kommer ju in där någonstans, och hon planterar ju faktiskt någonting i den svenska historien. Ja. Alltså, hon har en väldigt viktig, det hon gör spelar ju jättestor roll nu.
Var hon en bra mamma?
Som händer?
Ja. Vad händer? Var hon en bra mamma?
Nej, det har jag förstått att hon inte var.
Nej.
Hon lämnar sin son under ganska långa perioder, va? Han är väldigt liten.
Ja.
Apropå anknytning då.
Precis, så hon gör ju alla de här sakerna. Hon åker ju över till USA.
Till, utan sina barn.
Ja, ja och hon och hennes man då, Gunnar Myrdal, är ju centrala i mycket av det som sker i Sverige med den här typen av utveckling, speciellt utbildningssystemet. Synen på familjen, synen på människa. Det är väl det här med att man då i princip då man frångår liksom det familjära och istället så ser man att barnen ska fostras på en institution och lära sig mer statens värderingar. Och det Alva Myrdal och Gunnar Myrdal åker till USA, eller det de har stipendium från, det Rockefeller Foundation. Mm. Och där kommer man ju direkt in på jag har ju skrivit en bok om Rockefeller stiftelserna och deras betydelse för den här utvecklingen i världen. De är ju, för det är ju det, jag ville veta var kommer de här tankarna, vad är det som har förstört det här, vad är det som har förstört utbildningssystem, vad är det som har förstört våra stadsmiljöer, alla de här sakerna. Om man stöter på Rockefeller Foundation, och Alva och Gunnar kom ju till Sverige och tar med sig de här tankarna som de har fått i USA från Rockefeller Foundation mycket. Och hela den synen på, det är liksom väldigt, det blir mycket liksom människor som belastning, va? Och människor som behöver göras om, förändras. Alltså det är synen då också som kommer med behaviorismen då, att vi är som blanka blad. Vi har ingen, det finns ingen själ, det finns ingen essens, utan vi kan göra om människor så att de som bättre fungerar i ett samhälle.
Mm. Och men barnstugor, planterar. De föder ju idén till barnstugorna.
Ja, precis. Va? Mm. Och det blir ju liksom att då ska barnen plockas ifrån mammorna i första hand då, tidigt. Mm. Och fostras med statens värderingar. Det är farligt när barnen får andra tankar och får en anknytning. Här ska de ju få en anknytning till statens agenda, statens idévärld. Och bli som i lydiga, som om man var i östblocket och blev angivare av sina föräldrar om de inte följde liksom den rätta läran. Det är ju såna idéer som finns där. Men vi har ju blivit fostrade då med att det här är ju en rättighet. Va? Hela tiden en rättighet och att det här förbättrar för oss människor. Men det finns ju den här oerhörda baksidan med det. Och Alva då, hon gör ju en annan sak som har en viktig del av det här som jag då har tittat på senare. Hon är med och hon är ju väldigt anknyten till den svenska regeringen. Och är med i en utredning som startar någonting som heter Institutet för framtidsstudier. Och det här kommer ju då de här futuristiska idéerna om det här nya samhället in. Och det är egentligen det vi har genomlidit nu, för att det är som att man heller aldrig kan få nog. Det räcker inte att man ska ta barnen från en tidig, eller ja, som när man är, jag var ju hemma med min mamma och sen fick man gå till förskolan när man var 6 eller något sånt. Men idag, och sen så kom då att det har krypit ner i åldrarna och nu är det snart krav på att barnen ska liksom tas från, ja, vilken ålder är det?
3. Är det som de har lämnat in?
Ja, det är ju helt sjukt, va? Du har inte
laglig rätt att ha ditt barn hemma.
Du har ingen rätt att ha ditt eget barn. Och då är vi, det är ju bara det, är totalitärt. Mm. Och det är ju skrämmande i Sverige att alltså när man är i det här, när man simmar i akvariet så märker man liksom inte vad det är för någonting egentligen. Utan snarare är väl nu då så börjar det bli mer uppenbart vad det här egentligen är. Alltså man blir fostrad med en uppfattning och får höra från skolan och allting. Och vi är sånt fritt och fint land. Vi är humanitära, vi bryr oss om alla. Och till slut inser man att det här är bara floskler. Det är tomma ord. Är människor lyckliga egentligen? Det är någonting som är fel i det här. Och ja. Det finns, ja, finns väldigt mycket att säga om det här förstås. Ja, nu pratade vi om, nu kom vi in på Alva Myrdal då. Jag tänkte ja, om det var något mer du tänkte på där.
Ja, nej men jag, som sagt, allting händer ju i ens eget liv och gör att, ja, jag menar i mitt fall, när jag fick egna barn.
Ja.
Så, jag menar den första frågan i princip jag fick nästan med första barnet var ju, när har du, vilken förskola har du satt henne i kö? Alltså det kom ju omedelbart. Och jag är ju som du, jag har ju samma, liksom, jag är uppvuxen på landet. Och året innan man började skolan så gick man, det kallades i alla fall där jag bodde, för lekis.
Just,
och så var man, ja, precis, så, ja. Ja, och man var där typ 3 eller 4 timmar. Så.
Ja.
Det var istället
för att
ja, en frukt bara för att vi skulle få lära känna varann innan skolan. Ja. Jag tror ja. Så att det var ingenting som jag hade funderat över. Men jag, ja. Och sen så bara mer och mer och mer liksom hur det här är uppbyggt kring våra barn. Och någonting jag märkte ganska fort. Nu lämnade jag ju över mitt första barn när hon var 2,5. Men jag märkte ändå att det fanns en övertro på förskolpersonal. De vet bäst.
Ja, de vet bäst när de är på förskolan. Eller på dagis.
De vet bäst.
Men när de
jag
kommer hem.
Ja, men jag lämnar
när de
mitt
kommer
barn
hem så är det bara en mamma.
Ja, men det, ja, det var,
så de lämnar ju sina egna barn till ja, dagis. Där någon annan vet bättre än dem. Mm. Och det är liksom ett helt sjukt system.
Ja. Så att det är egentligen det är ett jättestort ämne. Men det är inte så enkelt. Ja. Men det var saker som jag såg och anade. Jag bara märkte hur folk så på något sätt så lättvindigt bara lämnar ifrån sig ganska oreflekterat sina barn. Ja, det är mycket, mycket mer att säga. Så att, och då började jag, och då hittade jag Alva. För det var som att jag började liksom leta tillbaka historiskt.
Ja, var kommer det ifrån?
Ja, ja, och det var där min upplevelse var, för att jag kunde hitta den här röda tråden. Att, så här, hur kommer det sig? För vi är ju ganska lydiga i Sverige överlag. Men jag har ju en egen teori då. Att det fanns en plan liksom, med det här med att placera ut barnstugor och plocka liksom, barnet från mamma tidigt och mamma ska ut i arbetslivet. Och där är vi ju nu när vi har en massa, det här är min upplevelse, en massa barn som är ganska dåligt, som har dålig anknytning. Och många vuxna såklart, som också har dålig anknytning. Och som i sin tur har skaffat barn. Ja.
För de vet inget annat. Va?
Nej.
Utan de har växt upp i det här. Och jag menar, när jag pratar med många då som är lite ja, mer reflekterande och tänkande och ställer sig frågor om det här så möts man ofta att jaha, du var också hemma med din mamma de här första åren.
Mm.
För att man har fått utveckla någonting där och man har någonting att jämföra med, för att man hamnar du direkt i en institution då vaggas du in i det. Då blir ju det din mamma istället. Mm. Och det blir det naturliga för dig. Och då ställer du inga frågor.
Nej.
För man har inget att jämföra med. Och du sa ju det med plan, va? Och det är ju det som jag har då hittat. Jag menar, det är en plan.
Mm.
Man planerar. Det här är ju en idé. Det här är det planerade samhället. Det är ju det allt det här bygger på. Att man ska, och det bygger ju också på behavioristiska teorier då, som jag sa, liksom, om och hur man ska valla människan och skapa, egentligen har man ju en idé om det perfekta samhället. Men problemet är att för att få det perfekt så måste man plocka bort en hel del ur människorna. Mm. För att eftersom människorna inte är perfekta så går det ju egentligen inte att skapa ett perfekt samhälle. Så då, hur gör man då? Då blir det den här gradvisa robotiseringen av oss och våra liv, våra arbetsuppgifter. Så att vi är där vi är nu. Där liksom steget nu är bara, jaha, de här transhumanistiska idéerna.
Mm.
Som jag tyckte var, jag stötte ju på dem. Det här är också hur saker växer fram i mitt liv. Alltså när jag höll på med den här med städer, rivningsvågen och påverkan av miljöer, då går jag på det här programmet, Kultursamhälle Mediesaltning i Norrköping. Och där har de en kurs som heter Cybernetik och transhumanism.
Mm.
Där jag stötte på de här idéerna första gången på allvar. Jag menar, man har ju hittat det här i science fiction-filmer innan. Va? Men det är just att det var det science fiction. Och här förstod man att det här finns människor som på allvar har de här idéerna om att man ska förändra människans förmåga med hjälp av teknologier. Och jag tyckte att det här är ju bara dårar. Mm. Det här är ju bara, det är ju idiotier. Det är inte realistiskt. Då. Och slog mig ifrån mig. Jag skrev liksom några arga texter om det här. Va? För att jag tyckte att det gick så långt bort från det mänskliga. Då hade inte jag en aning om att det här sen skulle vara en del av den europeiska unionens politik. När jag började studera EU-politik många år senare så hittade jag då att de jobbade ju med de här sakerna i bakgrunden. Med teknologisk förbättring, alltså teknologiskt sammanbinda människan på vägar som var mer invasiva än bara internet. Va? Men, och det var väldigt skrämmande, för då såg man ju att, och när man då sätter ihop de här bitarna liksom med hur man då har velat kontrollera barnen då. Och sen så blir de här, det blir bara mer och mer bitar i det här, i den här planen. Som sen landar i det som då är den fjärde industriella revolutionen som jag då har skrivit väldigt, väldigt mycket om.
Ja. Nej, men så här, jag ser att klockan är jättemycket, och just den här, du har ju faktiskt skrivit en text idag som jag hann, turligt nog hann läsa. Jag kan inte lova att jag kommer ihåg allt, men du skrev en text om det som händer just nu i Ukraina.
Ja, alltså jag har ju känt att, eller jag tror att det förväntas av mig att jag ska tycka någonting, att jag ska tänka någonting om det här, att jag ska ha information om det. Med tanke på då allt jag skrivit innan, och jag skrev ju boken Den globala statskuppen om vad som hände i samband med coronan då. Och någonting som fick väldigt många människor att reagera och förstå att det fanns liksom en agenda bakom det här. Och då när det här hände så förstod ju jag att det här är det är någonting jag måste sätta mig in i på allvar. Och så jag har suttit nu och studerat det här spelet bakom Ukraina. Det finns ju hur mycket som helst egentligen bakom det här. Men jag skrev ju då, alltså det är också hur saker slumpar sig. Jag skrev en magisteruppsats, för jag kom in på geografi sen. Jag var ju intresserad av geografi som barn, och så kom jag in på geografi som vuxen och läste ett program om det. Och då lärde jag mig om energi och energikriser. Jag var otroligt intresserad av vad som händer om oljan tar slut i samhället. Olja, gas och hur ser ett sånt samhälle ut? Och då skrev jag också om geopolitik. Och jag skrev en uppsats, magisteruppsats, som handlar om Rysslands eller Europas stora beroende av rysk energi och vad det kan leda till geopolitiskt. Så, så hela det underlaget har jag, och det är det som jag byggde vidare sen när jag skrev min avhandling, som sen blev jag skrev Rockefeller, en klimatsmart historia, och sen den globala statskuppen. Så att det börjar där. Så nu är jag tillbaka där jag började, va, med energi. Och så att jag har ju en hel del kunskaper om hur det här med, alltså, energi hänger ihop och spelet mellan Ryssland och Europa. Och sen har jag, sen jag skrev den här, lärt mig väldigt mycket också om att det finns andra faktorer som spelar in. Och där har vi ju den här planen egentligen. Planen för världen som har planerats väldigt länge. Och någonting jag noterade då när jag skrev då den globala statskuppen, det var ju att man hade, FN hade då beslutat de globala målen 2015. Och ett av de här målen var mål nummer 4, va? Hälsa. Och jag tror det är nummer 4, eller om det är 3. I vilket fall som helst. Det blir sen en central komponent i det här med coronan. Mm. Om man säger innan, året innan, så säger man att nu är det the decade of action från FNs sida. Nu ska vi sätta igång. Man har ett partnerskap ihop med World Economic Forum. Och sen kommer coronan. Och det som kommer ur det här, och det är ju det som är intressant med nu, vad som hänt med Ukraina också, det är att nu har vi en, efter pandemin har vi nu en utvärderingsperiod där mycket saker har kommit upp till ytan, och det är många, naturligtvis, jag vet ju, det är så otroligt mycket fler människor som känner till mig idag och läser mina böcker än det var för innan coronan började, så att det har ju skett ett uppvaknande, ett medvetande liksom har växt till liv om de här sakerna. Då händer det här med Ukraina och alla pratar om krisen i Ukraina. Alla. Det finns ingen som är oberörd. Utan, men i bakgrunden fortsätter ju vissa processer. Mm. Så att det, och man slutar prata också om det som har hänt i Kanada. Det är ingen uppmärksamheten kring Fulmich rättegång och sådana här saker. Alltså det hamnar i skymundan. Biverkningar som har skett, man helt enkelt tappar fokus på det där man var, och sen är man helt upptagen av den här konflikten. Och samtidigt har WHO nu kommit med ett förslag om att skapa någonting som heter One Health, där nästa gång en pandemi sker så kommer de ha ett mycket större mandat, och de svenska lagstiftningen följer med nu med den nya pandemilagen. Så det här är ju inte, det är inte upphört. Nu finkalibrerar de det här systemet till nästa gång det här händer. Och så kommer en ny kris. Jag menar, i den globala statskuppen har jag beskrivit hur man använder kriser. Det är en ny kris. En ny kris som kommer, som är extremt tajmad. Där liksom det tar några dagar liksom så här, att när folk börjar liksom gräva i det här, då kommer den här pang. Som på en beställning, för det är så att den här konflikten är ju inte, den är inte ny. Den har ju legat där sedan många, många år, och speciellt från 2014. Så varför väljer man att göra det nu? Mm. Och då, det jag har gjort nu då, det är att titta liksom på lite bakomliggande faktorer och lite försvårande omständigheter. Och speciellt med tanke på att jag då har skrivit mycket om World Economic Forum. Och jag vet om, jag skrev precis för någon månad sedan, så skrev jag om Young Global Leaders. Och hur Klaus Schwab då, som är ordförande för World Economic Forum, har skrutit om att Vladimir Putin är en av hans gamla adepter, va, i det här. Mm. Och hur han har penetrerat regeringar världen över. Så det här är ju väldigt intressant då. Och sen skrev jag i slutet av den globala statskuppen också om en övning som World Economic Forum hade, som heter Cyber Polygon, som handlar egentligen om ett cyberkrigföring. Och till den här övningen, den arrangeras första gången i Moskva. Och då bjöd man in det ryska regeringen, det är företrädare för TASS och Sberbank, som är deras största bank, och det deras teknikföretag tillsammans med ABB, Ericsson, europeiska företag, amerikanska. Så den här övningen ske tillsammans. Och Klaus Schwab, han prisar de här, den ryska regimen, den ryska regeringen, för det goda samarbete man har. Då ska man komma ihåg att en av då Putins närmaste män heter Herman Greff. Han är då chef för banken Sberbank. Han har suttit i styrelsen för World Economic Forum sedan 2011 och Schwab beskriver honom som en mycket god vän. Va? Så att banden här är väldigt, väldigt nära. Och de övar ett krisscenario. Under tre års tid. Varje år så har de en ny övning till förra året. Och sen händer den här krisen. Och då, det jag har kollat upp med mitt bakgrundsmaterial, det är också, för att jag rullar alltid tillbaka bandet. Vad är det som har skett tidigare? Och då var det ju det att FN, de har pratat om global hälsa och då kommer den här med pandemin. Nästa, i höstas så hade man upp ett annat delområde och det var hållbar energi. Mål nummer 7. Så de tillsätter en high level panel om det här. Vi hittar ryssar där, vi hittar alla från de här olika länderna som diskuterar det här. Och nu genom Ukraina-krisen så ja, vi vet vad som har hänt med bensinpriser, oljepriser, alla priser, livsmedelspriser. Det är den typen av kris. Vi har fått en ny kris som kräver massor med typer av åtgärder. Och vi vet inte vad det här leder till. Det kan liksom leda till också att man i slutändan kan införa krigslagar. Man kan ta till ransoneringssystem. Och då vet vi det att ja, den här gången blir det inte ransonering med hjälp av ett ransoneringskort man hade på andra världskriget som man ser i gamla pilsnerfilmer, va? Utan det blir digitalt. Och det här, då har man redan testat det här med vaccinpass. Och nästa steg är ju då att stoppa in det här systemet, koppla ihop de här systemen. Vaccinpassen försvinner inte heller, ska jag säga, utan EU diskuterar med en förlängning på ett år av vaccinpassen för resor mellan europeiska länder där man kan använda det man vill. Va? Men, så att man har skapat en infrastruktur och när det kommer nästa kris så stoppar man in nästa del i den här infrastrukturen. Och så man bygger det här systemet. Och så kan man komma ihåg en annan sak, att när jag studerade då om den förra krisen så sa bland annat prins Charles, han gick ut i samband med att Klaus Schwab deklarerade The Great Reset. Mm. Så sa prins Charles att vi måste, we must go on a war footing. We have to have more like martial law. Alltså, krigslag för att genomföra den hållbara transformationen. För att det här möjliggör ju väldigt mycket saker. Energipriserna blir höga. Alltså allt det här, vi får känna på effekterna av det här. Och när det är extraordinära tillfällen så kommer extraordinära åtgärder in. Och det är väl det jag har försökt att analysera och plocka fram. Och sen kan man inte veta exakt vad som ska hända förstås. Det är ju inte, jag kan ju bara ta fram information utifrån mina förkunskaper och kan naturligtvis göra vissa antaganden. Men det jag vet ju i alla fall att de här så kallade fienderna har haft väldigt goda kontakter med varandra innan det här händer. Och jag skulle säga att det är inte så att kontakterna har, att de skulle vara så dåliga nu egentligen, va? Utan det är ett spel som sker ovanför nationsstaterna och det är det som World Economic Forum illustrerar. Alla de här som är inblandade i de här programmen kommer ju från alla världsdelar. De har utbildats till att bli globala ledare i det nya samhället som ska växa fram, där man har den här stora planen som är då, ja, Agenda 2030 som ska lösas med fjärde industriella revolutionens teknologier. Och de har utbildats, precis som barnen då, som tas tidigt från oss och fostras in i de här tankegångarna om vad samhället är för någonting. Så tas ju de här ledarna tidigt och fostras med värderingar. De har kanske också gått på dagis och fått allt det här implanterat, va? Och så kommer de in i ett program på World Economic Forum där de, där de för det första får veta att de är i princip utvalda. De är mycket bättre än andra människor. De är eliten av eliten. Och det är nog väldigt attraktivt för många av de här. Och speciellt liksom, och du går du där så får du en karriär. Du får en gräddfil in i samhället. Och då blir du också lydig. Du vet att du, om du följer det här programmet, då kommer du ha ett bra liv. Men sen kanske inte alla andra som inte ingår i de här 3-4 tusen personerna har det. För det är väl det jag har sett framför mig i de här beskrivningarna och visionerna som då, det är inte jag som har hittat på dem, utan jag brukar ju, jag gav för ett tag sedan ett föredrag som jag kallade In Their Own Words. Att det är liksom, jag har bara tagit deras egna beskrivningar, deras egna ord och sammanfogat. Va? Så att det, jag har inte hittat på det här. Men där beskriver man ju en sån framtid där vi har, ja, för det första så äger vi i princip ingenting längre. Och vi har inte så mycket, och vi kan inte röra oss fritt i samhället som vi gjorde innan. Mm. Och robotar och AI har tagit över arbetsfunktioner i samhället. Så vi har också plockat bort meningen från det här att vara människa. För det är ju, en del brukar ju säga det, men tänk vad bra när man har infört det här, ett tekniksamhälle som kommer ta hand om allting åt oss. Vi behöver inte göra någonting. Mm. Men det är ju värsta, alltså när människor inte har någonting att göra, det är då de börjar tänka och bli olyckliga. För att jag menar, det är ju det som gör mitt liv intressant, och det får jag väl tacka de här galningarna också, för att jag har skrivit massor med böcker, jag har gjort musik, jag har gjort alla de här sakerna, och det är ju det som skänker en glädje, det som gör mening, det som gör att man vill gå upp på morgonen och att man har en drivkraft. Tar man bort det, jaha, då blir det bara, det är bara som att, jag tänkte på det, jag reflekterar lite över det, jag brukar alltid sitta och jobba liksom väldigt hårt varje dag. Och sen så plötsligt bara, oj, är klockan 9 på kvällen? Så här, oj, hur hände det? Men och sen så när jag skulle snacka med dig på den här idag då, så hade jag precis, jag hade skickat iväg mitt inlägg, så hade jag ingenting att göra, så förberedde jag allting här liksom med mikrofon och kamera och så vänta istället. Och då går det så här, alltså det var som när man satt i skolbänken och på en skittråkig lektion. Och så satt man och tittade på sin klocka liksom så här. Sekundvisan hade man först då. Eller sen så satt man och lekte med den digitalklockan liksom. Men det är liksom lite det. När man får skapa, ja, då upphör det här med tid. Då är man bara liksom lycklig egentligen. Och sen man plockar bort det. Alltså, så att jag har aldrig liksom, jag har svårt att begripa den här. Alltså, vi har såna visionärer och tänkare som tror att det blir en utopi när vi får det i livet. När maskinerna tar hand om allting åt oss. Men nej, ofta blir människor lyckligare när de har typer av problem att lösa tillsammans. Det är då man kommer ihop. Och jag vet, jag hörde en historia bland annat om en indisk utbytesstudent som kom till en familj i Holland. Och han var så förundrad. För att så här, när han kom till dem så satte de sig på kvällen och så tittade han på tv. Mm. Han bara, ni gör ju ingenting. Så här, i Indien där, för där var det alltid så här, du är tvungen att lösa massor med problem. Alltså du är tvungen att gå till brunnen och hämta vatten. Du måste hela tiden fixa med saker som vi har plockat bort för att det känns nu, det är som bekvämlighet. Va? Men för dem blev det var ett sätt att umgås. Alltså att göra de här sakerna tillsammans. Där. Och det är väl samma sak som man kan känna. Ja, men vi gör det ju ibland också. Vi kan laga mat tillsammans. Vi kan göra de här sakerna. Och det blir ett sätt att, ja, när man arbetar ihop så blir det, ja, det blir kul. Och så kommer man ju fram till det här med att man har åstadkommit någonting. Och då är det lite skönt att sätta sig där och ta en öl eller någonting. Men att ha den tillvaron hela tiden när man inte har liksom någon uppgift. Alltså det, ja, då super man väl ner sig istället. Va?
Det är... Men folk blir olyckliga och jag kom på ett exempel som jag säkert kanske fanns innan, men det som blev extremt tydligt nu under den här så kallade pandemin.
Ja.
Och allting försvann ju på skolan. Vi föräldrar fick ju bara följa med till dörren och lämna, och det var inga, ja, min dotters lärare, hon ville inte ens ha Zoom-möten med, så vi hade liksom inga klassmöten, ingenting, och fick ingen information mer än väldigt så fragmentariskt. Men så hände en massa saker, och då var det några föräldrar som jag pratade med, och döm om min förvåning när både jag och de här andra föräldrarna fick mejl där vi uppmanades att inte prata sinsemellan.
Va?
Ja. Ja. Och då tänker jag bara, vi får inte följa med våra barn in. Vi får inte veta någonting. Alltså så här, i princip vad som helst skulle kunna... Mm. Och det knöt sig i magen, och så tänker jag, okej, är det här, det är som ett genrep. Och vi ska helst då inte prata, eller vi uppmanades att inte prata. Så det var ju sanningen. Så, jag
ja, ja, det var ju mycket.
Hålla sånt, men, ja.
Ja. Ja, det var ju mycket som hände.
Mm. Men du förstår ju, vad skulle kunna hända? Vi säger att det här är liksom, om ett år är det här verklighet i alla skolor. Ingen får liksom, alltså nu har det ju varit så, men vi säger att det upphör. Vi får inte veta någonting. Alla skolmöten, all information, våra barn, vi lämnar bara våra barn. Och vi har ju dessutom skolplikt här i Sverige. Ja. Så att om man väljer att inte göra det, ja, vad händer då? Det är ju intressant.
Ja. Och vad händer om tillräckligt många gör det?
Ja, det hoppas
för det är ibland
jag,
men... så funderar man ju på om det är det som måste göras.
Mm.
Att vi måste koppla bort oss från den här artificiella tillvaron, den här artificiella vägen. Som inte för, alltså det för oss mot helvetet i princip. Det är inte där vi ska vara. Det är inte så vi skapar ett bra samhälle. Vi kan skapa ett bra samhälle om vi får lägga vår mänskliga värme i den. Då kan vi det. Och föra in de här delarna med skönhet och sådana här saker som vi pratar om innan.
Ja, men andlighet. Allt det här finns. Andlighet.
Andlighet, ja, absolut. För att det är en väldigt viktig aspekt av det naturligtvis. Va? Att, och det tänker jag, när jag pratar med väldigt många då som kanske tänker i de här banorna, alltså tänker lite utanför också, att man ofta har en andlighet, va? Att det finns en, det är naturligt för en. Ja, för har man inte det, då kan man ju, det är ju i princip, men jag är inte värd någonting, alltså jag är en slump, det är liksom, det var Big Bang, och jag är som människa inte, allt händer här inne i huvudet, och det är bara kemiska impulser och allt sånt där. Du har ingen värde.
Men har ingen media, ja, har media tagit över rollen? För det här du nämnde innan, jag menar alldeles nyss så hände helt andra saker. Vi hade människor som hade skador efter sprutor. Alltså det började ju flyta upp väldigt mycket information. Och det kändes som att folk började bli lite omskakade. Och så på 24 timmar så är det något helt annat.
Ja, och det, ja, visst, för det är sån... Och det är lite skrämmande, va? Att det kan gå så snabbt. För det är ju, man använder ju också hur vi människor funkar i den här styrningen. Och det blir ju känslor och allting. Va? Alltså man kan bli väldigt upprörd när man ser filmer och annat. Och vi blir påverkade av det vi ser. Fast vi egentligen inte vet så mycket om det vi ser. För vi ser inte en verklighet. Vi ser en bild av verkligheten som vi inte vet om den är på riktigt eller om den är manipulerad eller någonting. Det enda vi kan veta är ju det som händer egentligen i vår närhet. Allt annat är vi på något sätt offer för vad medierna levererar till oss. Och det kan ju både vara den vanliga media och alternativmedierna naturligtvis. För de, vi såg ju samma tendens där, va? Alla alternativmedier hoppar, går ju också på den bollen. Det är liksom bara Ukraina, va? Så man får bort fokus från det här som har hänt. Och det här har ju varit ett modus operandi länge. Att det är som det är kris på kris på kris på kris, va? Och jag brukar göra, jag har haft en, när jag var på universitetet som universitetslektor, så hade jag en kurs där jag, ett kursmoment då, där jag bad mina studenter att, de hade en övning där de skulle leta reda på en kris. Alltså en kris som har drabbat samhället och som sen har lett till någon form av förändring. Och sen då, ja, du presenterar den här krisen, när uppstod den, varför uppstod den och vad hände sen? Mm. Varför slutar man prata om det? Och så gav jag väl något exempel, något som hände, så här oljekrisen eller någonting på 70-talet. Va? Och sen fick de då uppgift att nu ska ni leta reda på någonting. Helst historiskt, helst något som inte var alldeles nyligen. Men det man upptäcker då, det är att de här studenterna, de googlar. Och sen tar de den krisen som hamnar högst upp, i princip, i Google-listan. Eller det som, alltså jag gjorde den här 2018 vid ett tillfälle. Jag gjorde 2017 och 2018. Jag tror att 2018 så var det plast i haven. Mm. Och då kommer liksom flera av de här grupperna med studenter och tar plast i haven. För det var det som fanns i deras minne. Och jag sa, sen då när man hade haft redovisning på det här, kunde det inte gå liksom till 70-talet eller 50-talet eller 40-talet? Så de här kriserna har funnits hela tiden. Utan de tar det som finns i deras medvetande precis nu. Och har ingen förmåga att gå tillbaka i tiden eller ens reflektera över att, ja, det är som att det bara försvinner. De glömmer bort att det var den här krisen för några år sedan. Det så fort det kommer in något nytt som fångar uppmärksamheten, och då är de där istället. Mm. Så det var ett väldigt intressant experiment då, att göra då. Och då upptäcker man ju att det finns några få personer i de här studentgrupperna. Om man liksom har 30-40 personer, så är det en eller två som gör jobbet. Och som... Ja, det är flera som är de här duktiga som också gör en skitsnygg presentation och gör alla grejer rätt, men de anstränger sig aldrig längre än, ja, de överraskar inte, va? Utan det är några väldigt få som är de här som tänker utanför den här boxen och förstår de här sakerna.
Ja, för jag tänker ju själv, alltså jag blir enormt misstänksam om alla springer till vänster. Ja. Då tänker jag så här, men vad är det till höger? Ja.
Ja, så. Precis, för att det är så man fintar, va? Det är ju det är så det går till i sport, så här. Det fintar någon, va?
Mm. Och det är ju så jag har fått lära mig också, att man gör i regeringen, eller hur, när man ska fatta beslut.
Ja.
Gör man inte det, man fattar ett beslut på fredag eftermiddag klockan 16.00, dagen innan midsommarafton. När alla är upptagna och står på bolaget. Ja.
Ja, men det är något känsligt, ja. Precis, för då vet man att du hamnar inte på radarn. Och, ja, det är klassiskt, va? Och, alltså, det finns, jag menar, jag har ju studerat politik många år, speciellt EU-politik, och där ser man ju just de grejerna, men också då hur man faktiskt går tillväga då när man gör politik, för att jag tror de som inte är medvetna, de tror liksom att saker och ting är nästan så här slumpartat uppkommer, men det mesta vad gäller politik är välplanerat. Det planeras kanske 10 år innan det händer. Och sen så lägger man in massor med olika moment som gör att frågan blir allmänt känd och att man då ska tycka någonting om. Och sen blir det, händer det en utlösande händelse som gör att media börjar liksom säga att vi måste göra någonting. Alltså det är ett tillvägagångssätt som går att följa på väldigt många politiska processer. Det är väldigt få tillfällen, alltså det kan ju hända också att det verkligen händer någonting som går utanför det här, va? Men ofta så är det som att det är liksom ett manus man följer. Man gör samma sak varenda gång. Och det tycker jag liksom att det blir samma när man kommer tillbaka till Ukraina. Samma typer av tillvägagångssätt hela tiden. Och det är väl det också som jag upplever som svagheten med att göra på det sättet. För att till slut blir det så många som begriper att ja, men det är ju samma sak. Vi behöver ju bara byta ut fråga, händelse och sådär. Det följer samma logik. Och man har ju också då, det som har hänt är att man ju har professionaliserat allting så mycket. Så att du har media gör sin sak och det är liksom, det är som att de får instruktionerna bara. De rapporterar inte längre på ett objektivt sätt, utan man gör utifrån ett mönster, ett recept.
Och du har det inte, det är ju katastrof nu. Alltså, det är ju katastrof. Det är ju Elisabeth Höglund, va?
Ja.
Ja, hon kritiserade ju faktiskt SVT och svensk media. Hon har liksom suttit bänkad framför tvn. Ja. Och jag tycker att hennes, det hon skrev var det var väldigt objektivt av sin egen journalistkår.
Ja, hon är ju mer, jag skulle säga att hon är journalist av den gamla skolan. Och hon har ju uttalat sig kritiskt tidigare, speciellt i klimatfrågan då. Så att, ja, och det är ju, vi har ju en del av de här gamla rävarna som då ofta, och det är intressant, alltså med tanke på att min pappa och min farfar var inom journalistiken. De var mer självlärda, alltså de gick ingen sån här journalistutbildning. De gick inte en skola för att lära sig vara journalister, utan de hade det på något sätt i sig. Och sen så började de, för att de var duktiga på att skriva och var intresserade, och så började de på tidningsredaktioner och lärde sig den vägen. Och de har ett mycket mer självständigt tänkande. Och sen så var de naturligtvis också då hemma med mamma när de var barn. Och jag tror att det här är konsekvensen när vi ser det här samhället som har växt upp. Att nu har vi fått de journalisterna som de har blivit liksom matade med de här grejerna sen barnsben. De är inga självständiga människor. De tänker inte på egen hand längre. Det existerar inte.
Nej. För bara flika in. Magdalena Andersson. Visst sa hon att det är första gången som Sverige ska skicka vapen till ett krig?
Ja, jag förstår. Alltså, i alla fall sen 1939 eller någonting sånt.
Jag har inte
koll heller på vad som skedde då.
Ja. Men vi vet ju att Sverige är ju en av de största exportörerna av vapen. Ja. Så det kan ju knappast vara första gången.
Nej, det är ju inte det. Men egentligen på pappret är vi ju alliansfria och vi ska ju inte exportera vapen till krigförande land. Men det vet vi också att det här vapen, man har kört vapen till ett annat land och sen har exporterat det vidare till tredje land. Så att man har ju kommit runt det här på olika sätt. Vi har det här med Saudiarabien var det ju också för några år sedan då när Wallenbergarna la sig i och när svenska, det var ju någon
ursäkta mig, min man gör sitt jobb, nu kom min minsta här, men han får väl,
det var inte, han får vara med, du är en mamma som tar hand om ditt barn.
Det var inte planen.
Men det är det som är mänskligt. Det är jättefint. Det är sånt som händer i en sändning när vi är människor och när man har familjer och allting. Att det, då kommer det, då kan man få vara med om allt möjligt.
Det var inte planen. Men du är så mycket och du är så himla bra, Jakob. Alltså du har sån koll. Ja. Sen kan jag just nu säga att min man inte har det här, men
ja. Ja. Så. Ja. Hur många barn har du?
Lite snöpligt, men jag bara tänker om vi avslutar liksom på Så jag måste tänka praktiskt här nu. Eftersom jag befinner mig. Hur. Nej, du kan inte sitta så där. Om vi lämnar. Jag brukar alltid vilja liksom vara hoppfull. Jag upplever ändå. Att du är väldigt hoppfull. Så. Ja. Men nu sätter jag på mute. Och så får du säga några ord liksom om. Hur. Vi ska. Ja, men.
Hej, mamma.
Vi behöver ju en solskenshistoria som avslut.
Ja. Hej, mamma.
Ja, men så här, för mig, jag kände det innan jul, så skrev jag i mitt nyårsbrev, eller så jag hade känt så här, att det är någonting på gång. Det kommer att hända någonting. För det, jag har ju då, jag menar, jag har haft det ganska tufft i många år, när man har skrivit om de här sakerna, jag har haft tufft på universitetet. Ett tag hade jag väldigt få vänner. Sen har jag sakta byggt upp det här och jag har hittat till riktiga vänner, riktiga människor. Och det har gett större och större styrka. Och det har blivit en kraft som bara har växt. Och vi är fler och fler och fler. Jag har, alltså, i och med det här med coronan, så innan dess var det bara, jag hade ju mest gubbar som var klimatskeptiker. Så här, jag älskar vetenskap och läsa, en liten grupp. Va? Och sen så kom det här med coronan, och då plötsligt välder in kvinnor som var intresserade av de här sakerna. Så jag har liksom, säljer lika mycket böcker till män som kvinnor nu. Och alltså, jag känner ju, det är ju det som kontaktar mig. Jag är så ensam att prata med. Liksom så här, jag har hur många som helst att prata med. Alltså, det finns, alltså, jag har aldrig haft så många att prata med som hör av sig. Så att det jag har ju verkligen känt att det är något som har hänt, och det är en positiv kraft. Och den positiva kraften är, och jag har alltid sagt också, att vi har ju någonting som de här inte har. Vi har det mänskliga, vi har en kapacitet. Vi har också, tror man att man är en robot, ja, det är klart att då, eller att man har liksom ingen kontakt, va? Så det är upplevt också. Att jag har alltid känt att jag haft en hjälp. Haft en hjälpande hand med mig, va? Som hjälper mig på vägen, som jag beskrivit om mitt liv då. Så har det ju hänt saker som i efterhand ser det sig som att var det någon där som såg till att det här skedde. Så det är sån här märklig slump. Va? Men det är ingen slump. Utan det finns någonting som hjälper en på vägen, som är utöver det vi människor är. Och det gäller också att lita på den. Det man, alltså, magkänsla, intuition, det finns där av en anledning. Det är en kraft som finns utanför oss som hjälper oss om vi väljer att lyssna på det. Och jag tycker också, jag har kommit i kontakt med människor över hela världen som upplever de här sakerna. Och det kommer bli en slags tipping point när det blir så många människor. Till slut så går det, alltså, och det är ju bara att tänka nu. Okej, de slängde in Ukraina och alla tittar åt det hållet ett tag. Men de som då har vaknat upp, de går inte tillbaka och börjar sova igen. Utan de har börjat ställa sig frågor. Och de börjar ställa sig frågor, det här med Ukraina, vad är det som inte stämmer i det? Det stämde ju inte med det här med coronan. Och jag vet att de som då blev väckta med det här med coronan, de har börjat, de fattade det där med klimatet, det var något skumt där liksom. Så att det är hela tiden nya grupper som tillkommer som också börjar fatta det här, de här sakerna, och till slut så, ja, den här, deras patetiska idé om en fjärde industriell revolution och göra oss till robotar och bygga någon världshjärna AI som ska kontrollera alla våra processer, det är patetiskt, det är löjligt, va? Man kan inte, det är bara att tänka på, vi har en verklighet. Verkligheten laggar inte.
Nej,
verkligheten skapar äkta möten och det kräver inte energi på det sättet. Vi måste äta sådana saker. Men hela det här systemet vi har byggt upp är ju beroende av någonting.
Men det är ju därför.
Alltså, vi har ju jättestor nytta av det här naturligtvis. Vi kan prata med varandra. Men, ja.
Nej, men det är därför vi kan aldrig, det här, jag tänkte också på det med det här transhumanistiska.
Ja.
Det kan aldrig bli så. Jag menar, du ser det här som händer nu. Alltså det mellanmänskliga. Han, Han vill till mamma till varje pris.
Ja, självklart vill jag till mamma. Det är väl jättefint att han vill till mamma.
Så, och det mellanmänskliga, vi har touchat en massa ämnen.
Ja.
Det här vi pratar om att så här, riva ner allt det vackra i städer. Alltså, vi människor är så mycket, och du som håller på med musik, du vet ju vad, jag menar, jag antar att du känner en massa härliga känslor när du skapar musik.
Ja, alltså jag blir ju, då är det, man är ju ett flow. Mm. Alltså det är ju liksom en otrolig känsla. Att skapa är ju, det är ju att komma i kontakt med någonting ovanför dig som är större än dig. Det är en kraft, va? Ja, det är alltså, du kan uppleva, alltså du, när man skapar barn, det är en energi som kommer in, som är liksom, det skapar energi, och den manifesteras på olika sätt, men det finns där. Och det finns väl också det här talesättet så här, att djävulen kan inte skapa, man kan bara kopiera, va? Att det finns inte den kraften, utan då blir det bara dåliga kopior. Och det är det man försöker bygga runt oss. En väldigt dålig kopia av någonting som är perfekt redan från början. Mm. Så vi vinner. Ja. Det är liksom, det är vad jag säger om det här.
Ja, men det är underbart, Jakob. Verkligen, tack. Nu är vi 1:36. Ja, men du ser, du har ingen svårt att få tiden att gå.
Nej, det finns massor man kan prata om. Alltså, jag har knappt berört mina böcker.
Så att, ja, men precis, vi skulle kunna sitta till imorgon. Liksom. Men jag tänker, vi får göra en uppföljning helt enkelt. Och sen... alltså, jag är så nöjd och jag känner mig så glad över att du var med. Och det här kunde jag inte riktigt styra över.
Så att, nej, men det gör inget. Jag tycker bara att det är fint, för att vi pratade om barn.
Mm.
Ja, och så kommer ditt barn.
Ja, det har ju faktiskt inte hänt förut. Så att det var, nej men apropå synkronicitet, det fanns nog någon anledning liksom. Och tack alla som har tittat. Det är ju helt otroligt. Och jättemycket kommentarer och tack alla. Jag har försökt hänga med liksom. Så att jag tänker...
Jag har ingen aning om vad som har hänt där bakom.
Nej, men jag ska visa dig alla kommentarer. Vi har närmare 400 tittare live. Det är fantastiskt.
Ja, vad roligt.
Så tack alla er. Och tack Jakob, verkligen.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Då går vi till avslut.